Det är fredag den 22 mars och det här är Börslunch.
För ganska precis 2 år sedan så drog kylan in över svensk ekonomi och marknadens blickar riktades mot de hårt skuldsatta fastighetsbolagen.
Det har varit en tuff tid, men den stora fastighetskraschen har uteblivit. Är faran över nu? Och vilka aktier ska man äga?
Jag heter Jonas Malmborg.
Och jag heter Magdalena Kowalczyk.
Ja, välkomna hit till våra gäster. Jag ska rätta till min stol så där jag har så långa ben. Peter Norhammar, förvaltare på NRP Anaxo. Och Jonas Andersson, förvaltare på Carnegie. Du förvaltar Carnegies fastighetsfond. Jag tänkte att vi ska börja ändå där vi står i nyhetsflödet. För några veckor sedan så undvek Oscar Properties konkurs i sista sekunden, får man säga. Varför har vi inte sett fler konkurser? Vad säger du, Jonas?
Ja, bolagen har varit rätt aktiva. De har sålt fastigheter, de har gjort nyemissioner, de har ställt in utdelningar. Så de har ju varit proaktiva och agerat när räntorna har gått upp och gjort vad de kan. Så det är svaret på den frågan.
Är du nöjd med hur det har hanterats?
Ja, i de flesta fallen är det. Det har de gjort väldigt bra, de flesta bolagen.
I de flesta?
Och Peter då? Det blev ingen fastighetskrasch.
Nej, jag reagerade också på det du sa inledningsvis. De hårt skuldsatta bolagen. Men när vi kom in i den här inflationstiden, då var ju faktiskt bolagen lägre belånade än vad de varit på väldigt många år. Så jag delar inte riktigt uppfattningen att de var överlag hårt skuldsatta. Sen fanns det naturligtvis enskilda bolag som var högt skuldsatta som kanske hade köpt lite för mycket fastigheter sent in i cykeln. Men överlag så var det ju sunda bolag i en sund bransch. Så att jag är inte alls förvånad över att det inte har blivit särskilt mycket konkurser eller problematik.
Okej. Ja. Vi ska titta på hur de svenska fastighetsbolagen har klarat sig på börsen. Och då har vi beställt in en 10-årsgraf som visar fastighetsindex jämfört med börsen i stort. Ja, det ser ju onekligen inte så farligt ut.
Nej.
Ja, vad säger du?
Ja, men man kan säga så här också att börsen är på all time high. Ska fastigheter upp till all time high så måste de gå upp 100%. Så att liksom... Det är stor skillnad på vad börsen är som helhet och vad fastigheter är jämfört med peak, så att säga.
Onekligen.
Man måste ändå säga att börsen har reagerat rätt hårt ändå på den situationen som det var. Det är ingen fastighetskrasch på något sätt, men det har ju varit 2 tunga år för fastighetsbolagen. Det har det varit.
Mm. Vi tittar på ett index här, Peter. Om vi går lite mer specifikt på enstaka bolag, vilka är det som har viktat upp det här och vilka har tyngt ner fastighetsindex?
Ja, det finns ju många stora bolag som har gått... Det är all of the above, skulle jag säga. Men naturligtvis är det de stora bolagen som har först drivit upp index och sen ner index. Så det är, då har vi ju Balder, det är ju Sagax, och det är ju Fabege och Castellum. De stora tungvikterna som har drivit index mest, förstås. Då. Både upp och ner. Mm. Det är uppenbart.
Balder och Pandox är 2 stora bolag som är viktiga för index. Vi ska titta lite på hur de har utvecklats på börsen. Balder i blått, Pandox i rött. Vad är det för någonting vi har sett här, tycker ni?
Om vi bara konkretiserar kanske lite då. Ja. Balder handlas kring 75 kronor och är upp cirka 70% på ett år. Väldigt fin återhämtning. Pandox handlas runt 175 kronor och är upp 35% på ett år. Kommentarer på detta?
Ja, man kan säga, Balder hade ju mycket obligationsfinansiering och liksom drabbades när den marknaden stängdes, medan Pandox var rätt opåverkat av det egentligen.
Just det.
Kan man säga. Så att, sen kan man säga, när konjunkturen viker så kanske man blir rädd för hotellövernattningar, så då hade de lite påverkan av det, men de har kommit tillbaka rätt så bra. Så de har gått lite olika men hamnat på ungefär samma.
Peter, på en 5-årsperiod däremot så är ju Pandox upp enstaka 7% ungefär, medan Balder är upp 57 på 5 år.
Jag tycker Pandox är intressant. Den ser ut att ha klarat sig bättre nu i den senaste turbulensen med högre räntor och högre inflation. Men för att få med sig hela bilden så det är intressant om man tittar på lite längre av, för att Pandox fick ordentligt med stryk i coronakraschen helt enkelt. Och mot bakgrund av att de hade ganska låg startpunkt då, när vi kom in i den här inflationskrisen, eller vad ska jag kalla det, så är det inte konstigt att Panda också har varit en relativ vinnare, trots att det kanske jobbar i ett segment som är generellt sett mer konjunkturellt utsatt och med hotell och så. Så att,
ja. Ja, vi ska tillägga det att Pandox är ett renodlat hotellfastighetsbolag som äger halva benet, eller ena benet man äger hotellfastigheterna, och andra benet så driver man också hotellen själv.
Ja, stämmer bra, stämmer bra.
Vi har tittat lite på era innehav i era respektive fonder, och kan man konstatera att Balder, det är ju till de större innehaven i bägge fonderna, och vi ska titta lite närmare på Balder. På deras intäkter. Jonas, du var inne på här att man har hanterat sina obligationer på ett sätt. Men man har ju också en mix i fastighetsportföljen. Här ser vi Balders intäkter. 55% från bostäder. Jag blev lite förvånad när jag såg det här cirkeldiagrammet att bostäder är så pass viktigt för Balder. Kan det förklara på något sätt?
Nej, men det förklarar lite grann hur det har utvecklats. Bostäder är lite säkrare men lite lägre avkastning än kommersiellt. Så att liksom i svåra tider kanske det är en trygghet, och när räntorna är höga och som nu så är kanske inte det så bra egentligen. Men deras bostäder avkastar ändå rätt mycket, så det har inte varit ett stort problem. Men jag har generellt sett velat undvika bostadsexponering senaste tiden på grund av högre räntor och att bostäder avkastar lite. Men just i Balders fall så de avkastar ändå hyfsat de bostäderna, så det funkar för mig där.
Vad säger Peter? Tycker du att Erik Selin, vd och storägare i Balder, är en bra mix han har hittat? Och har den sett olika ut över tid?
Jag tror att det har varit ungefär liknande under ganska lång tid. Jag tycker att det är en bra balanserad mix. Jag säger som Jonas, vi undviker gärna hyresbostäder just nu. Och jag håller precis med om att man måste skilja på bostäder och bostäder. Det här är ju väldigt mycket finska bostäder, och där har vi marknadshyror till skillnad från i Sverige. Så där är väl risken i och för sig lite högre, men också att du får lite högre avkastning för jämförbar fastighet då. Mm. Och sen så också kan man konstatera att Balder har ju ganska konservativ värdering av sina bostäder. Så att givet det så tycker jag väl att det är... Att äga bostäder via Balder tycker jag är en bättre idé än att äga bostäder i många andra renodlade hyresbostadsbolag som finns på Stockholmsbörsen. Mm.
Apropå mixen här. Sektorer inom fastighetsbranschen det finns ju olika. Det finns lager, logistik, butik, kontor. Är det någon nisch eller några nischer inom just fastighetssektorn som är hetare än de andra just nu?
Ja, man kan väl säga att bostäder har inte varit så hett senaste tiden. Kontor är också ifrågasatt, kan man säga.
Varför?
Kontorsdöd har varit väldigt höga hyror. Kan man tåla det när liksom omkonjunkturen viker? Det har varit de frågorna. Jag håller inte med om alla de grejerna, men det har varit lite si och så. Det som varit hett, eller som är hett, är ju lager, logistik, lätt industri, högavkastande fastigheter.
Långa kontrakt.
Långa kontrakt har de också, precis. Mm. Så att det är ungefär så. Och köpcentra och butiker har ju varit helt kallt, och det är väl det fortfarande egentligen. Mm. Medan om man tar typ Cibus som har livsmedelsbutiker, då är det en helt annan grej. Det är fortfarande handel, men det är liksom väldigt stabilt och säkert. Men när man säljer kläder, när man säljer liksom stereoapparater eller den typen, det blir ju liksom en helt annan volatilitet i det.
Mm. Ja, och från en nisch till en annan då, låt oss prata lite mer om hotellfastigheter. Hur ser du, Peter, på ditt Pandox-innehav? Hur har det varierat över åren?
Ja, vi har faktiskt varit lite försiktiga till hotell tidigare, men vi har med Pandox i portföljen nu, för vi konstaterar att oavsett att vi kommer in i lite sämre konjunktur, ser ut som att efterfrågan på hotellnätter är fortsatt stark. Vi har sedan ett par stora events i Europa i år som kommer driva kraftig efterfrågan på hotellnätter. Både OS och sen har vi ju EM i fotboll, så att vi tror ju att
det gläder mig att du inte nämner Melodifestivalen.
Ja, precis. Nej, men så att också då vi har en ganska hög avkastning, ganska högt kassaflödesgenerering från hotellfastigheter, förutsatt att de är fyllda då. Så att vi gillar ju det där ganska mycket nu, helt enkelt.
Mm. Och i din portfölj, Jonas, så ser vi också ett litet mindre Pandox-innehav. Hur kommer
precis
det sig?
Jag köpte faktiskt igår på mig lite mer Pandox. det vara. Men jag tycker också om Pandox egentligen. Jag har ju varit lite orolig för att lågkonjunktur ska drabba beläggningen på hotellen så att säga, men de har inte sett någonting av det, och då har jag liksom skakat av mig den oron. Sen är det också så att Pandox, om ett hotell går dåligt, kan de ju driva det själv. De driver några hotell själv, så det blir en säkerhetslina där. Så jag har börjat gilla Pandox mer och mer, och fastigheterna avkastar mellan 6 och 7%, så det är en jättebra fastighetsgil på dem. Mm. Och de sköter företaget väldigt bra.
Balder och Pandox, två fastighetsbolag som drivs av duktiga entreprenörer. Jag tänker att vi är välskötta dessutom. Men vi måste prata om katten bland hermelinerna. Vi ska titta på en graf på SBB, hur de har utvecklat sig.
SBB sattes på börsen 2017, handlades då till 8 kronor. Rusade upp till 66 kronor i slutet av pandemin och nu nere på 3 ungefär. Handen på hjärtat, mina herrar. Har ni suttit på SBB?
Självklart. Det måste man göra.
I vilket läge? Ungefär.
I uppgången och en bit i nedgången. Jag skulle sålt tidigare så att säga, men Ilja Batljan är en fantastisk entreprenör, så det är ju lätt att svepas med av honom. Jag tyckte han gjorde bra grejer, och fastigheterna som sådant är det inget större problem med. Det har ju varit att de har varit lite för belånade och haft för mycket exotisk belåning egentligen. Det har varit det som har varit deras problem.
Peter?
Jag tycker väl egentligen att vi inte behöver debattera SBB så mycket, för mig är SBB inte representativ för branschen, utan det är ett unikum, det är en outlier, utan branschen är ju sund i stora drag, medan SBB är väl då en outlier. Så egentligen tycker jag att SBB har fått alldeles för mycket fokus både i TV och i olika former av media. Med det sagt så vi hade lite SBB när vi kom in i 2022, men vi gjorde oss ganska snabbt av med det, så vi har inte ägt några SBB på mer än 1,5 år i någon av våra två fonder. Och jag vill också poängtera det, när vi ändå har det på tal då så är det så att även om det nu värsta skulle hända för aktieägarna i SBB, eller om det skulle leda till någon kreditförlust i banksystemet eller obligationer, så är det alldeles för lite pengar för att det ska bli liksom en fastighetskris, eller att det ska driva på någon form av finansiell kris i bank- eller obligationssystemet. Det är ett stort bolag, ja, det är många miljarder, men det är alldeles för lite i den stora helheten för att det ska liksom förstöra systemet. Mm. Och därför tycker jag att vi inte ska behöva lägga jättemycket energi på detta istället. Och vi kan istället prata om alla dessa bolag som faktiskt är tillbaka i en offensiv ställning där de kan investera och driva på kassaflöden. Och det finns väldigt många intressanta bolag i olika delnischer, men som kanske är lite mindre. Där hittar man stort aktieägarvärde framöver, tror jag.
Det var lugnande ord ändå.
Ja, liten uppsträckning av oss där.
Ja, det får man säga. Ja.
Ja, men vi kan ta det. Jag tänker att åter till det du vill prata om, det ni vill prata om, de här välskötta offensiva fastighetsbolagen. Men jag måste ändå säga, handen på hjärtat, det är inte raketforskning det här ni ägnar er åt. Ni har ju de stora välskötta fastighetsbolagen som är ganska enkla att välja ut i era portföljer. Vad kan man säga om ni skulle få välja ut lite nyckeltal eller kriterier på hur man ska välja fastighetsbolag till fastighetsaktier till sin portfölj? Vad är viktigast just nu? Är det yield, är det skuldsättningsgrad som man ska titta på, vakansgrad eller förvaltningsresultat? Vad skulle du säga, Peter?
Vi tittar på alla former av nyckeltal. Det är både balansräkningsnyckeltal, skuldsättning, men vi tittar också mycket på vilken typ av fastigheter de äger. Så det blir verkligen en mix av alla typer av analyser. Och de här olika typer av nyckeltalen har olika relevansgrad i olika delar av den konjunkturella cykeln, skulle jag säga. Så jag kan inte säga exakt vilket som är viktigast, utan det är liksom en mix över tid. För att ta del av våra vinnarkoncept så tycker jag att man ska investera i våra fonder egentligen. Men jag kan väl konstatera generellt då att vi fokuserar mycket nu på bolag som faktiskt skapar bra med kassaflöden så att det finns en god förmåga att täcka det högre ränteläget som ändå är här då. Mm. Vi tror, ja, så att fokus på kassaflödesgenerering och tillväxt i kassaflödet.
Ja. Och det är ju klart att en framgångsrik förvaltare gör en komplett analys. Men Jonas, om du får ändå rangordna, vilka nyckeltal fångar din uppmärksamhet?
Ja, men just nu är det som Peter säger, pris mot kassaflöde, alltså ett P/E-tal egentligen för bolagen. Men om det hade varit en lite mer normal marknad kanske substansvärdet också hade vägt in. Nu vet jag inte. De laggar lite grann bolagen om vissa av dem där får man justera, men normalt sett så är det också någonting som jag tittar rätt mycket på. Substansvärdet och vilket kassaflöde det är. Ja, det är de två grejerna.
Ja, men vi ska titta lite på underlaget då för dessa kassaflöden genom att titta på en graf över nettouthyrningen. Det här är ett branschgenomsnitt ska sägas, 13 olika bolag som är tillfrågade.
Det är Peter som har tagit med sig den här.
Precis. Vad är det vi ser här, Peter?
Jag vill bara också, jag försöker vara väldigt sifferstyrd när vi förvaltar pengar så att det blir på ett ansvarsfullt sätt. Så jag vill inte sitta och bara hitta på saker själv utan verkligen förankra allting i verkligheten. Och det här är helt enkelt en sammanställning på den nettouthyrning som vi har summerat från de större börsnoterade bolagen under flera år som ni ser. Och min poäng är väl egentligen bara att branschen ser ut att vara fortsatt sund. Det hyrs fortfarande ut fler lokaler än vad det faktiskt fås tillbaka i form av vakanser då. Mm. Så att återigen, någon fastighetskris har vi väl egentligen inte. Det är mycket möjligt att de här staplarna kommer ner lite grann, men det här är ju ändå tecken på att branschen är sund så att säga. Och det här avser ju då kommersiella lokaler i alla olika delnischer.
Just det, den gängse bilden är kanske att postpandemin så ekar kommersiella lokaler tomma, men ja. Här har vi ju egentligen
det är ett bra inflöde.
Det är ett bra inflöde och bolagen signalerar ju även nu i sina kvartalsrapporter att det är fortfarande robust efterfrågan på olika typer av kommersiella lokaler. Några undantag finns väl förstås, men det där är ju den stora branschbilden.
Ja.
Absolut. I USA har det varit jättetufft och det är jättestora vakanser på kontor och uthyrningen har varit dålig och det har smittat lite investerarsentimentet också. Man tror att det ser likadant ut i Europa och Sverige. Men det gör absolut inte det, utan det är ju lite grann lokal företeelse i de stora amerikanska städerna. Mm.
Ni får ju stöd för det ni säger i nästa graf så, som pekar på, vi ska titta på det, det är intäkter.
Intäkter, alltså fram till idag, konstant ökning och även då en samlad prognos som visar på fortsatta glädjebesked.
Mm. Stigande rörelseintäkter och hela branschen räknar med att det här ska fortsätta uppåt.
Ja, vi konstaterar det här är en sammanställning av de 13 största bolagen med inriktning på kommersiella lokaler och det här är ju då det är ju faktiskt net operating income, operativa resultat, så det är ju resultat efter betalda eller för drift och underhållskostnader då. Och då ser man ju faktiskt att det är all time high och kommer fortsätta växa då. Och det är också ett tecken på att branschen i grunden är sund så att säga. En fastighetskris kan man ju bara tala om när vakanserna stiger och hyrorna faller. Så ser det ju inte ut att vara helt enkelt.
Nej, men efter operativ inkomst så har vi då ränteläget att beakta.
Ja.
Hur påverkar det?
Nej, men jag tänkte bara flika in att fastigheter heter ju real estate på engelska för att det är en real tillgång. Man har ju inflationskompensation. Så det är ju en del i det här resultatet att man har fått nästan 20% lyft på sina hyror tack vare inflationen.
Ja, exakt. Det är någon annan som får ta smällen.
Ja, men precis. Och det kompenserar ju för räntorna, men inte fullt ut. Så att på bottom line har det varit lite jobbigt för fastighetsbolagen. Men inflationen på slaget på top line har ju kompenserat för det.
För man har det inskrivet i sina hyresavtal.
I sina
indexerat.
Ja. Utanför bostäder.
Ni kanske inte vill prata om skuldsättning, men det tycker jag är jätteintressant. Vi ska titta på en tabell här över de skuldsättningsgraden i de olika bolagen. Och att SBB ligger i topp i vårt lilla urval är väl inte så förvånande, men huvudstaden, branschens lägst skuldsatta bolag. Varför är inte huvudstaden hetare än så här? Vad säger Jonas Andersson?
Ja, precis. Det är ju lågavkastande fastigheter. Det är ju i City, i Stockholm och lite i Göteborg. Så att det är väldigt låg avkastning. Det är en snittgilla på 4% och nästan alla andra fastighetsbolag har ju högre avkastning. Det blir inte så lätt att ha hög skuldsättning när man har så låg avkastning heller. Så det har ju räddat dem in i den här krisen. Men de har ju aldrig haft någon hög skuldsättning för de menar på att de inte kan bära det så att säga. Jag tycker det är lite för tråkigt bolag. Det blir inte samma skjuts. Speciellt nu när man ser att kanske det kommer en återhämtning så vill jag inte ha kanske det trögaste utan då vill jag ha något som rör sig snabbt. Så huvudstaden var något jag köpte när vi gick in i krisen. Att nu är det tryggt och safe, låg belåning. Men nu är inte det jag letar efter.
Nedskrivda värden, är det sånt som kan drabba huvudstaden?
Jag skulle väl misstänka att de kommer redovisa fallande värden ett eller två kvartal till, ja. Mm. Men jag tror inte på någon större dramatik.
Har du någon huvudstaden i portföljen?
Nej, vi äger inte huvudstaden heller. Utan vi tycker också att det är ett litet för långsamt arbetande bolag. Vi vill ha mer aktiva bolag som verkligen förvaltar fastighetsstocken på ett aktivt sätt för att skapa aktieägarvärde. Så vi undviker den. Jag vill också flika in det på tal om skuldsättning. Mm. Nu de senaste två åren så har skuldsättning verkligen varit något fult. Men jag menar, över tid så är skuldsättning något bra. Det skapar ju finansiell hävstång. Det skapar ju positiv avkastning på eget kapital förutsatt att vi är inne i en långsiktigt positiv trend. Och det är ju ändå det som vi har upplevt i fastighetsbranschen i 150 år, att värdena stiger. Det kommer de ju fortsätta göra. Dock inte just under 2022-2023. Det är ju undantagen. Så visst ska vi jobba totalt sett med lite finansiell hävstång och skuldsättning. Det är ju någonting bra.
Ja, och det är skillnad på lån och lån. Man kan ha banklån och så kan man ha obligationslån.
Mm. Jag får bara flika in en sak som jag tycker är intressant. Sverige och svensk fastighetsmarknad och svenska generellt sett är ju ett högbetaland och högbetafolk. Vi har hög belåning och vi har kort räntebindning. Mm. Det har ju drabbat oss negativt under hela den här krisen. Och när nu vänder så blir det ju tvärtom. Hyfsat hög belåning jämfört med andra länders fastighetsbolag. Det kommer att gynna oss när räntan vänder. Mm. Och att vi har inte så mycket bundet på lånen kommer också gynna oss. Generellt sett, både konsumenter och fastighetsbolag på börsen, tänker jag.
Men åter till det här med lån, att det finns olika lån. Hade man obligationslån och var ett fastighetsbolag för en 2-3 år sedan, eller för 2 år sedan, då var man ganska utsatt. Det är stor skillnad på vem som sitter på stora banklån och vem som sitter på stora obligationslån här.
Ja, absolut. Men grejen, det gäller väl att ha en mix där också. Ska väl inte ha för stort beroende av obligationsmarknaden, utan du ska väl kunna jobba med både bank och obligation för att få en mix i din portfölj då. Och vissa bolag lyckades med den mixen väldigt bra, andra lite sämre. Men vi kan väl konstatera, och det tror jag är det viktigaste när vi pratar om det här nu, det är att obligationsmarknaden har ju frisknat till storartat ju. Nu har vi ju sett en gäng bolag som har satt nya obligationer de senaste 3-4 månaderna. Och då är obligationsspreadarna, riskpremien, är ju tillbaka på de nivåer som vi hade 2021 innan inflationen tog fart då. Dock är ju obligationsmarknaden mer nyanserad nu också. Så välskötta bolag med låg risk, där är spreadarna tillbaka på gamla nivåer. Bolag med hög risk, fortfarande höga spreadar. Så att nu är det ju en välfungerande obligationsmarknad till skillnad bara för ett år sedan när det inte var så. Så att generellt sett ser det ju good news.
Men det har nog varit en läxa också för bolagen att den där obligationsmarknaden kan ju stänga från tid till annan. Bankerna finns nästan alltid där. Så jag tror att när ni tittar framåt så kommer det vara mindre obligationsfinansiering än vi såg när det var som mest, så att säga. För att man känner sig inte riktigt lika trygg med den marknaden. Om man kan välja. Mm.
Och det får bli dagens sista oerhört kloka ord. Stort tack Jonas Andersson och Peter Norhammar för att ni var med oss idag.
Tackar.
Tack så mycket.
Ni ser oss igen på måndag nästa vecka. Innan dess tänker vi ta helg. Och vad ska vi prata om på måndag, Magdalena?
Jo, då blir det däremot cherry picking på hög nivå. Vi ska prata småbolag. Men nu släcker vi ner och tar helg. Adjö.
Adjö.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.